Så. Säg hej och välkomna till Modiga människor, avsnitt 46. Idag så har vi har jag med mig läkaren Nils Littorin. Och han är en av tre läkare som startade tog initiativet till läkaruppropet. Och du är väldigt engagerad i mycket av det som händer just nu, Nils. Och bland annat vaccinpasset. Men jag tänkte att du får jättegärna bara berätta lite om bakgrunden till det här initiativet som du och två läkare tilltog.
Alltså det handlar om ett initiativ som går ut på att stoppa de skadliga restriktionerna samtidigt som vi vill skydda riskgrupperna för covid-19. Som det har varit i världen i stort, men också i Sverige, är att man har använt generella nedstängningar som drabbar alla och som också då drabbar de som har väldigt låg risk för att få allvarlig sjukdom med covid-19. Jag tänker framförallt på barn som har en försumbar risk. Det är alla seriösa debattörer överens om. Och de flesta som forskar och liksom är insatta i detta också, och gemene man vet om detta, att barn blir, om de får covid, så blir de milt sjuka. Ett litet fåtal har blivit allvarligt sjuka, 15 stycken av 2 miljoner barn som gick i skola under hela första vågen. Har man undersökt den första och allvarligaste vågen, har man undersökt. Då gick alla barn i Sverige från förskola till skola upp till 16 år, 2 miljoner knappt. Och det var 15 fall, IVA-fall. Så det är en på 130 000 ungefär. Inget barn dog. Inget, noll barn dog. Så varför ska man då stänga deras skolor? Varför ska man hindra barn från att idrotta? Varför ska man låsa fast dem framför datorn hemma där de inte får komma ut i friska luften, där de inte får idrotta, de får ingen D-vitamin, de får inget solljus, de umgås inte med sina kamrater, de förlorar ett helt år i skolan, har de gjort i Sverige då i gymnasiet. Men alltså de kan ju ta till sig en del av det via distansundervisning, men det är ju inte alls samma sak. Dels kunskapsmässigt så tappar de en hel generation, en covid-generation som har tappat kunskapsmässigt. Men också socialt och psykosocialt så tappar barnen. Så det är helt skadliga restriktioner vad gäller denna sjukdomen. Och man har inte gjort någon risk-nytta-analys av de här generella nedstängningarna. Ingen regering i världen har presenterat någon risk-nytta-analys. Och hade man gjort det så hade man sett att riskerna och skadorna med nedstängningar överväger ofantligt mycket eventuella kortsiktiga vinster. Men när det däremot gäller riskgrupperna, vilket är det andra fokuset då i vårt upprop, det vill säga gamla, sjuka, sköra människor. Vi vet väldigt tydligt vilka riskgrupperna för dödsfall med covid är. Det är ingen som kan påstå att vi inte vet vilka det är. Medianåldern är 85 år. Det är högre än livslängden i Sverige. Så det är gamla, sköra människor i typfallet. Det finns alltid undantag. Varje regel har undantag som bekräftar regeln, brukar man säga. Men den typiska dödsfallet i covid, det är en gammal, skör människa som förmodligen har ganska kort kvar att leva. Det betyder inte att det inte är tragiskt, att man inte sörjer, men det är fakta som man måste förhålla sig till. Så att de människorna, äldre, sköra, de måste man skydda. Där har Sverige, i likhet med de flesta andra länder i världen, misslyckats. Det är vi helt öppna med. Och vi har flera förslag, konkreta, seriösa förslag på hur man skulle idag kunna förbättra situationen för riskgrupperna. Jag tycker att Sveriges linje förra året, att man inte gjorde en total lockdown, var bra. Mm. Det var en klok linje. Det har visat sig att det var en överlägset bättre linje än de länder som har gjort totala lockdowns.
Mm.
Men fortfarande så är de här skadliga restriktionerna, många av dem är kvar som i Sverige och i andra delar av världen.
Mm. Ja, nej, men jag vill verkligen tacka er för att ni har tagit initiativ till det här. Men det, varför vi sitter här är ju för att det pratas alldeles för lite om det här. Mm. Men du är ju också en av de som borde få mycket mera plats. Och det tar ju oss in på nästa fråga, det här vaccinpasset som nu står på agendan.
Mm.
Ja. Vad kommer att hända om det går igenom nu i juni?
Tänk dig att en klubb i Malmö där jag bor, eller en klubb, jag vet inte, var bor du någonstans?
Strax utanför Stockholm.
Okej, okay, så tänk Stockholm, att de börjar kräva personer som vill gå in på en klubb att de ska visa upp att de inte har HIV. Tänk dig var har du ditt läkarintyg? Är du HIV-positiv? Då kommer du inte in här.
Mm.
Du kan ju gå hem med någon här som, och ha sex och smitta. Det fattar du väl? Att sådana som du är inte välkomna på vår klubb. Det är ju medicinskt faktum. Det kan du inte argumentera emot. Men jag har ju den här sjukdomen. Och får jag då inte gå ut eller är inte här? Mm. Tänk dig sen att du har en arbetsgivare som... jag vill se din journal. Har du vaccinerat dig mot de här sakerna nu? Ja, fast jag är rädd för, och jag har ju liksom haft blödningar tidigare. Och liksom, ja, fast du måste ha vaccinet, annars kan vi inte anställa dig. Alltså vi är på väg mot ett skrämmande scenario. Jag får själv rysningar i kroppen bara av att prata om de här sakerna som snart riskerar att bli verklighet. Och det är fullständigt medicinskt oförsvarbart, etiskt katastrof och demokratiskt. Jag skulle jämföra det med folkhälsofascism. Jag skrev en artikel i Göteborgs-Posten där jag sa att vaccinpass är folkhälsofascism. Det är en av få kritiska artiklar där som finns överhuvudtaget. Va?
Mm.
Det är precis som du säger, det här genomförs utan någon debatt alls. Och det bryter helt mot den svenska traditionen med frivillig vaccination. Att patienten har sin egen kropp som den bestämmer över. Att min kropp, mitt val. Du kan som läkare erbjuda mig olika behandlingar och provtagningar och så vidare. Men till slutändan är det jag som bestämmer. Det enda undantaget hittills, det är ju den tvångslagstiftning som finns inom psykiatrin. Som ibland debatteras väldigt kritiskt. Och det finns de som tycker att man ska ta bort den där också. Men då handlar det trots allt om människor som är svårt psykiskt sjuka. Va? Svårt psykiskt störda. Allvarlig psykisk störning, så att säga. Men nu handlar det ju om en åtgärd som man inför mot en frisk befolkning i massskala. Och det, jag tycker de ministrar nu, Anders Ygeman, som är ansvarig för det här, han kommer få skämmas för detta genom historien. Han kommer bli den medlöpare i Sverige som tog steget in mot den här diskrimineringen på hälsobasis som vaccinpass innebär.
Mm. Är det, alltså, det scenariot du beskriver är ju så ofattbart. Men jag menar, det finns ju redan. Israel.
Mm.
De är ju med om detta i alldeles just nu, sedan några månader. Men vi får inte höra så mycket därifrån. Det är ingenting
Det är helt tyst. Man får leta på liksom utanför mainstream media. Alltså mainstream media har jag har tappat allt förtroende för SVT, TV4, Dagens Nyheter, Afton. Alltså, snälla, kom igen. Våga ta in en kritisk röst när det handlar om sådana saker som uppenbarligen bryter mot liksom hela sjukvårdsetiken, hela frivilligheten i detta. För det innebär i princip en tvångsvaccinering. Mm. För att okej, nej, men du, vaccinering är ju frivilligt. Du måste ju inte ta sprutan.
Nej,
men om jag inte gör det så får jag inte resa. Jag får inte kanske gå på restauranger. Jag kanske inte får göra ditten. Jag kanske inte får göra datten. Så att visst, du kan ju kalla det frivillighet. Va? Men i praktiken så är det inte så. Mm. Och det får, vi kan prata, men det får ju andra konsekvenser också.
Mm.
Du skapar ju ett folk av ögontjänare som inte tar vaccinet eller läkemedlet för att de behöver det eller tror på det. Tror att de behöver det i första hand, utan bara för att de vill resa.
Mm.
För att de ska göra som myndigheterna säger. Och det är en jävla skillnad. För att det svenska vaccinationsprogrammet, det har en av världens högsta täckningsgrader. Det ligger i runda slängar runt 95%, jag tror det är mer, säkert upp mot 97-98% av barnen i Sverige som vaccineras. Och det betyder ju att föräldrarna tror på det. De har internaliserat strategin. Vi vet och tror att de här vaccinen är bra. De skyddar mot sjukdom och död. Och vi gör det för att vi vill, inte för att vi är tvingade. Och det är den starkaste formen av strategi man kan ha när det handlar om beteenden enligt den psykologiska vetenskap. Eftersom den här piskan, tvånget att vaccinera eller att göra någon tvånget att vad kan det vara, gå i skolan, man gör det för att man måste, man vill inte egentligen, man skulle helst undvika, men man måste, det fungerar en kort tid. Men i längden är det ohållbar en ohållbar strategi, för du skapar ögontjänare, du skapar också extrema rebeller som reser sig upp mot all form av skola och all form av auktoritet och all form av vaccination när de blir tvingade i längden. Så att man undergräver med vaccinpasset förtroendet mellan folkhälsomyndigheter och folket. Och när det sköra förtroendet är brutet, då får det också konsekvenser på acceptansen för vacciner generellt. Så att den största vaccinmotstånd, största antivaxaren i Sverige idag, det är Anders Ygeman. Han gör mycket mer skada än de här udda antivaxrebellerna som finns i, ja, vad är det, antroposofer och andra som inte vaccinerar sina barn och så vidare. Va? De är ju en liten extrem grupp som ingen tar hänsyn till. Eller som ingen bryr sig om, rättare sagt. Men Anders Ygeman är minister. Han har ett otroligt inflytande. Och medierna som inte rapporterar om detta, som inte ställer de kritiska frågorna, de har ett otroligt inflytande över detta.
Ja, alltså jag träffar ju människor varje dag, senast igår, ett äldre, ja, i tidiga 60 år, ett par som precis har vaccinerat sig och båda kände sig tvungna. Ingen av dem ville vaccinera sig, men de kände att om vi inte gör det, vad händer då? Ja. Och jag tycker jag träffar sådana flera gånger i veckan, så det är ju precis som du beskriver. Och det tar ju oss in liksom på nästa grej, det här vaccinet som fortfarande är under utprövning. Det är ju inte ens ett klart vaccin. Och det får du jättegärna berätta mer om, för Jag vet att du är insatt.
Nej, jag ser mig inte som någon. Jag har doktorerat i mikrobiologi, men jag är inte någon vaccinexpert. Jag är kanske ingen expert på det här heller, men jag har försökt att sätta mig in i de grundläggande problemen som finns kring massvaccination av befolkningen. Och om man tar de här vaccinerna, det finns ju tre stycken då i Sverige. Det är Moderna, Pfizer och AstraZeneca. Men i världen så finns det ju jättemånga fler. Det finns Sputnik, Kina har ett. Jag tror Kuba håller på att ta fram ett. I USA använder man ju inte Astra, där använder man Johnson & Johnson utöver Moderna, Pfizer. Jag tror att det finns liksom godkända vaccin och på gång som håller på att bli godkända, eller som är i forskningsstadie. Tror vi handlar om uppåt 20 stycken. Alltså att det finns väldigt många olika vacciner mot covid-19 på väldigt kort tid. Och det i sig säger mig att det finns anledning att noga följa det här vad det gäller biverkningar, vad gäller har allting liksom, har man gjort alla säkerhetskontroller och så vidare. Och då finns det en hel del högljudda personer i Sverige och utomlands som påstår att redan innan ens företagens, om man tar till exempel Pfizers studie, innan den ens var publicerad, så påstod de här experterna att ja, men vaccinen är säkra. Hur kan ni veta det? Man har inte ens publicerat studierna. Och när studien sen publicerades i december, då visade det sig att man har i studien bara studierna mellan två, jag tror max 3 månaders uppföljning. Det är ju jättekort tid när man tänker på långsiktiga biverkningar. Och då handlar det ju, jag menar, om du tar då det mest närliggande exemplet i Sverige, det är vaccinering mot svininfluensan 2009, som har många likheter med den situation vi är i idag. Därför att då var det också något som professor Hans Rosling, som är död sedan ett par år tillbaka, men som var en framstående läkare, forskare. Han kallade svininfluensan för en media-hype. Det var ett otroligt tryck från media om hur farligt det var, att alla måste vaccinera sig och så vidare. Anders Tegnell var ansvarig på den tiden också. Många av de personerna som vi ser i tv då, Johan Carlsson var också en av de ansvariga då. De pushade svininfluensavaccinet och de pushade på barn också. Och sen fick vi de här fallen med narkolepsi. Enligt Socialstyrelsen så är det 350 stycken barn och ungdomar som fick den mycket svåra, allvarliga, icke botbara sjukdomen från det här vaccinet. Och då vaccinerade man 60% av befolkningen i Sverige mot ett influensavirus som sen, jag menar, som inte var särskilt dödligt det året jämfört med andra influensor. Jag tror det, alltså den senaste artikeln jag läste, så var det alltså 30 laboratoriebekräftade fall av dödsfall i Sverige. Svininfluensan, 30 stycken. Och man vaccinerade majoriteten av befolkningen. Med det. Och så att det finns många frågor och många problem, så att säga. Och därför så säger jag och några läkare till då, Sven Roman, Sebastian Rushworth och många andra som har skrivit en annan artikel i Göteborgsposten, som heter Vaccinera riskgrupper, inte unga och friska. Och eftersom vi vet så lite om de här vaccinen och de har en kort uppföljningstid, så kan man i så fall då erbjuda vaccin utan tvång. till de som är, har en förhöjd risk att dö av covid-19. Men resten av befolkningen ska inte pressas till att vaccinera sig och bör inte rekommenderas vaccin heller. Och definitivt inte barn eller ungdomar, unga friska personer som har en lägre risk att dö med covid-19 än vad man har för en vanlig influensa.
Mm.
För så är det. Barn har en lägre risk att dö än för en vanlig influensa. Och när då forskare går in och säger att ja, men vi ska nog ta och vaccinera barnen också. Och nu pågår det sådana studier i USA som ska liksom underbygga detta. Då kommer argumenten att ja, men barnen står för smittspridning som sen drabbar vuxna. Men vad är det för ett argument när det handlar om att ge ett läkemedel till barn? När barn är ju en särskilt utsatt, alltså barn kan inte själva fatta beslut om sådana saker. Så att om man ska ge ett läkemedel till ett barn, då måste det gynna barnet.
Mm.
Man kan inte säga att det gynnar kanske vuxna. Kanske vuxna.
Nej.
Men det är ju det. Så att argumentet är att vi ska massvaccinera barnen som har en försumbar risk. Noll risk. Nära noll. Så nära noll man kan komma risk för att få en allvarlig sjukdom eller död av covid-19. Vi ska vaccinera alla barnen för att i teorin tror vi att vi kan rädda några 85-åringar på det sättet. Mm. Eller 60-åringar som är multisjuka och så vidare. Då har man inget barnperspektiv och man har inget etiskt perspektiv.
Nej, jag vet inte om du har hört om det här, men jag hörde igår att i Finland håller man på och planerar att göra studier, vaccinstudier på barn från ett halv, 6 månader upp till 11 år, tror jag.
Mm.
Men även på KS så planerar man att börja vaccinera barn i Sverige i en studie från 12 år.
Mm.
Men jag har inte hört det här i vanlig media.
Nej. Jag känner inte till det. Jag har bara läst. Jag känner inte till om det kommer vara någon vaccinförsök i Sverige på barn. Jag hoppas inte det. Jag förstår inte hur de skulle kunna få etiskt godkännande i Sverige för det. Det är möjligt att de kan få det i andra länder. Man har ju slutat förvånas på något sätt, men jag tycker inte det är etiskt att vaccinera barn, inte i någon studie heller, för covid-19. Det ska finnas en tydlig relevans för barnen i så fall. Och vi vaccinerar inte barn för influensa. Vi gör inga studier som jag känner till som är liksom på barn för influensa som är farligare för dem faktiskt. Så att det har gått troll i det här. Det har blivit en religion, det här med covid-19 och vaccin och åtgärder och restriktioner. Det är någonting annat som styr. Det är inte bara medicinska överväganden, så mycket kan vi ju säga.
Nej, men det känns ju inte som att det handlar om våran hälsa. Jag menar, jag gjorde ju en intervju här med Sven Roman och Sebastian här som la ut igår. Och de pratar ju om det här med att på väldigt, väldigt kort tid så har det ju strömmat in anmälningar, biverkningsanmälningar. På 4 månader så motsvarar det, jag vet inte exakt antal år, men vad var det, 5?
I läkartidningen så motsvarar det 4 års. Det är mer än vad man får in på 4 år totalt för biverkningar liksom för alla läkemedel, tror jag det handlar om.
Borde man, och det är det, när jag hör det så tänker jag, borde man inte åtminstone hoppa till lite och tänka att kanske vänta lite med det här vaccinet? Ja, men det är inte vad jag hör, utan det känns som...
Men hade man följt en smart linje, tycker jag, då hade man liksom prioriterat ännu hårdare, Alltså man borde ge riskgrupperna vaccin före vårdpersonal, tycker jag. Alltså unga och friska vårdpersonal. Dels har många av oss, jag är fortfarande ung kan jag säga då. dels har många av oss redan haft covid, så vi är skyddade. Ett naturligt genomgången infektion är minst lika bra som ett vaccin, förmodligen bättre. Eller det är med största sannolikhet bättre, ger ett bredare skydd mot mutanter sannolikt. Mm. Så oavsett, vi som redan har haft covid-19, vi behöver liksom inte vaccinera oss. Och många av oss har i vården har haft det. För vi har inte suttit framför Zoom dag, utan vi har varit ute och jobbat under ett års pandemi. Liksom. Och, våra antikroppar och våra T-celler är lika mycket värda som de chefer och administratörer som har suttit framför datan hemma och som liksom har trängt sig före i vaccinkön och tagit vaccin före riskgrupper. Så det finns ju många exempel på det.
Mm.
Att man skulle liksom varit mycket hårdare och tuffare mot de här och prioriterat riskgrupperna, va? Men sen så förstår jag förstår inte det medicinska skälet till att någon som är ung, frisk kvinna till exempel skulle ta detta, skulle liksom ta detta vaccinet, va? Alltså utifrån ett medicinskt skäl så har de en under förra året så hade vi ingen överdödlighet bland kvinnor under, om du är 75 eller 70 år. Alltså det var inte fler kvinnor än vanligt som dog. Så att liksom kvinnor har en extremt generellt sett och friska kvinnor och extremt låg risk för att dö av covid-19, va? Och då måste man ju väga det mot biverkningar och de risker som finns med att vaccinera. Astras vaccin vet vi nu har dödat 3 personer i Sverige. Och jag har pratat med anhörig till en av dem som tog kontakt med mig efter att hennes bror, och det går att se på min YouTube-kanal, min intervju med henne, den heter Hur mår Sverige, min YouTube-kanal, va? Det är ingen annan som har intervjuat henne, det är bara jag, va? Men hennes bror bodde på ett LSS-boende. Han hade depressioner men var frisk. Han hade haft en cancer för ett par år sedan men var botad från den. Så man kan säga att han var en frisk person. Men han hade, om man tittar i hans sjukhistoria, så hade han kanske en tendens till blödningar. Längre tillbaka, när han var 20, så hade han överkonsumerat magnesyl, alltså acetylsalicylsyra. Trio, ett annat namn. Va? Och då hade han fått alltså, blåmärken och så här på huden, och små blödningar. Men han tog det här vaccinet då framför allt, berättar hon, för att han ville komma igång med det vanliga livet. Han ville kunna umgås normalt med sina anhöriga. Han ville kunna krama dem igen och så vidare. Vilket man då avråddes från. Och han dog av detta. Han fick blödningar, rejäla blödningar i huden först. Eller först fick han en ordentlig huvudvärk. Knallhuvudvärk som han aldrig hade haft tidigare. Han fick jättemycket smärtstillande på sitt boende. Och sen 10-14 dagar efter, 10-12 dagar tror jag det var, så avled han på IVA i Umeå. Och hon, systern då som jag har pratat med, fick reda på att det var vaccinet som hade orsakat den här trombocytopenin, alltså man får en rubbning i blodets förmåga att koagulera, att man blir väldigt blödningsbenägen helt enkelt. Man blöder från huden, man blöder från hjärnan, man blöder från slemhinnorna och så vidare. Och detta är ju liksom inget unikt, va? Utan det är ju flera människor som har dött på, av detta och av även tromboser då, va? Så, mm. så det blir störningar, det kan bli störningar i blod i blodet av Astras vaccin, det vet vi. Vi vet att människor har dött av detta. Mm. Och jag förstår inte hur det, hur liksom att, en, att man ändå inte drar öronen åt sig lite grann och för en seriös debatt om det här i samhället. Mm. Liksom.
Mm.
Och att man inte släpper fram forskare, läkare, anhöriga som kan berätta om man kan ha en diskussion om är det verkligen nödvändigt att alla måste vaccinera sig eller är det kanske så att vi kan fokusera på de som har en förhöjd risk?
Mm. Ja, men, det är för mig så ser jag en tydlig förändring i hur media, jag menar, tar för 10 år sedan så hade det varit på det viset. Då hade anhöriga fått komma till tals. Vi hade sett i debatt så hade det, du hade fått vara med och andra sidan hade fått vara med. Ni hade fått sitta och debattera. Men idag så sker inte det överhuvudtaget. Utan det är verkligen, vi får höra ena sidan. Och jag ser, folk skickar in massa frågor här. Och den som dyker upp här är ju, varför får vi inte höra just om det här du berättar? Varför får vi inte höra om riskerna?
Nej, det blir, alltså det blir ju lite löjligt och jag tror man myndigheterna och media och alla de som vill att vi ska ta det här, de här vaccinen, de borde ju vara transparenta och öppna och ärliga liksom. Då tror jag man hade fått med fler på tåget också, va? Att man, och det hade skett på ett schysst sätt liksom.
Mm.
För att, jag menar, let's be honest. Mm. Alla som sitter och tittar på detta och som till exempel jobbar inom vården, ni vet ju själva att folk har varit hemma från jobbet, att man har fått superont i huvudet, att folk har fått influensasymptom, att man har varit stickningar och krypningar i benen, liksom alla möjliga symptom efter att man har vaccinerats, så att säga. Så att, det är ju ingen hemlighet. Jag menar, det var ju en artikel i tidningen som sa att 40% var sjukskrivna på en avdelning eller en vårdenhet efter vaccinet, va?
Mm.
Och jag menar, det betyder ju att det utlöser en ganska kraftig reaktion, va? Och sen vad den står för, den reaktionen i kroppen på det här vaccinet, va? Och det, när det uppenbarligen så triggas ju immunsystemet igång, va?
Mm.
Och vad det sen leder till på kort och lång sikt, det vet vi uppenbarligen inte. Det var ju ingen som hade fångat upp de här att Astras vaccin kunde leda till rubbningar i blodbilden.
Nej.
Det var ju ingen studie som hade visat det och då hade man ändå gjort stora studier innan.
Mm.
Då pratade vi om 10 000-tals människor som ingick i studierna.
Mm.
Så att
Ja, jag satt och läste på om informerat samtycke igår. Och när jag läste det så känns inte det som det som händer idag. För där, ja, det känns som att det går helt emot.
Ja. Och informerat samtycke har ju en historia då, va, utifrån de experiment som nazisterna gjorde på människor i koncentrationsläger. Utsatte människor för alla möjliga liksom idiotiska, fruktansvärda experiment med hur mycket, men i princip, jag kan inget av experimenten exakt, men det skulle ju kunna vara till exempel hur länge kan man hålla en människa under vatten eller till vilken nivå kan vi frysa ner en människa innan de dör? Alltså den typen av helt inhumana, dödliga experiment. Va?
Mm.
Och ur det så föddes en medicinsk etik när det gäller forskning och vetenskap. och där informerat samtycke, att man kan inte göra, det låter självklart idag, va? Men man kan inte göra experiment på människor mot deras vilja. Och även om man gör det med deras vilja, även om jag går med på att vara med i experimentet, så måste jag vara informerad så att jag förstår vad det innebär på kort och lång sikt och vad det har för risk och vad det har för nytta för mig som person att vara med i experimentet. Jag har själv gjort den här typen av, i Sverige så måste man göra etikansökan heter det. En ganska jobbig process, och det är bra att den är lite byråkratisk och att det finns etiknämnder som granskar studier på människor och som har med människor att göra. Och även om man ska göra djurstudier så måste man ha man kan inte bara ha ihjäl råttor eller marsvin eller vad det nu är utan att det granskas, va? Men människor är ändå speciellt och då måste man gå igenom den här processen, och det är bra. Och det kan ju vara så till exempel att de patienterna som man då frågar om de vill vara med i studien, att de inte själva har någon nytta av att vara med i den, men för framtida generationer och för andra patienter så kanske resultaten i den här studien kan ha nytta. Så att många patienter som har själva varit sjuka ställer upp i studier, och även friska såklart. För att man tror på vetenskapen och man tror på den medicinska forskningen. Vilket ju är ett väldigt starkt, det är en styrka i vårt samhälle att vi kan göra på det sättet. Men om man inte är transparent, om man inte är ärlig, om man inte berättar allting, eller om man börjar tvinga människor, då faller förtroendet för på sikt, alltså. För forskning och vetenskap och så här. Och detta är ju relaterat till vaccinpassen. För att det är inte en forskning riktigt på det sättet, men det är ju en behandling och en förebyggande behandling. Och jag tycker det här med informerat samtycke, det ingår ju också som en del av etik i sjukvården. Att vill du bli opererad, säg att du är 85 år och kanske kan vi rädda det här och det här hos dig, men det finns vissa risker med operationen också, den är ganska obehaglig och sådär. Vill du göra det eller inte? Det är patienten som får bestämma.
Ja. Nej, men mot bakgrund av det du berättar nu och liksom i ordet informerat samtycke, så känns det ju som att det som pågår just nu inte alls går att betrakta som informerat samtycke.
Men samtycket är satt ur spel, tycker jag, eftersom folk känner sig tvingade och blir indirekt tvingade att vaccinera sig. Med hotet om att inte få lov att resa och inte få... Tänk dig själv om dina barn bor utomlands eller dina barnbarn bor utomlands, och du säger att vad väljer du liksom? Aldrig få åka och hälsa på dina barn, eller att ta en spruta som alla säger är säker. Det är ju förmodligen ett ganska lätt val för de flesta. Så det är ju samtycket är satt ur spel. Och informerade kan man ju diskutera hur mycket objektiv information finns det och hur mycket objektiv information får vi. De flesta får sin information via media. Det är inte så många som har läst studierna, och det tycker jag inte man kan begära heller att alla människor ska göra, men för läkare och för liksom, ja, de företag och de myndigheter, företag som har producerat vaccinen och för myndigheterna som har godkänt dem, så åligger skyldighet att vara transparenta med, och det tycker jag inte att man är riktigt när man säger att i ett väldigt tidigt skede att de här vaccinen är säkra, det är liksom inga problem, det är bara att köra ut det till hela befolkningen. Utan man får vara ärlig i så fall att det är väldigt kort uppföljningstid. Mm. Vi vet inget om långsiktiga biverkningar.
Mm.
Vi vet ganska lite om biverkningsprofilen för åtskilliga grupper som inte har varit inkluderade i studierna.
Mm.
I studierna så ingår det framförallt friska personer som inte har underliggande sjukdomar till exempel. Mm. Det ingår framförallt personer under 60 skulle jag säga. Mm. Medan riskgruppen för covid ligger ju över 60 år och med många, en eller flera underliggande sjukdomar.
Mm.
Och det bör man också vara ärlig med att vi vet inte riktigt på den population som vi vill vaccinera så vet vi inte liksom hur den tas emot. Och vi vet inte alla som har autoimmuna sjukdomar redan eller som har kanske blödningsbenägenhet eller som har andra sjukdomar har vi inte heller riktigt studerat i detalj.
Mm.
Så att om man ska göra såna här saker så, och att man ska göra ett, det blir ju liksom lite som ett experiment, då får man ju vara öppen med, och det kanske, ibland kanske man måste göra storskaliga interventioner, experiment på befolkningen utan att man har alla fakta på bordet. Jag säger inte att man inte måste göra det, men då måste man vara ärlig samtidigt.
Mm. Men det kan jag inte låta bli att bara lyfta in här. Du pratade om kvinnor innan, att vi friska och men det finns ytterligare en sak. Man har ganska nyligen godkänt att börja vaccinera gravida i Gävleborgs län, vet jag. Mm. Och vi har ju intervjuat samma kvinna. Där vet jag att hon pratar om att graviditet och vaccination, Ann-Katrin Engvall, att ja, det är ingenting hon rekommenderar i alla fall. Mm. Så snabbt att man godkänner liksom, att vaccinera gravida. Mm. Apropå...
Jag skulle vilja se säkerhetsprofilen där. Mm. Är ju intressant. Vilka studier grundar man sig på och säger att det här är säkert gravida så att säga, och hur är det säkert för fostret och liksom är det, ja, det sådana saker skulle jag vilja titta på om jag skulle om någon skulle fråga mig så att säga, så skulle jag vilja se sådana, finns det sådana siffror, finns det några data på detta?
Mm.
Jag vet faktiskt inte själv.
Nej. Men det är också det som gör mig så ledsen, att man är så snabb med. Jag tänker så här, våra barn är ju liksom, det är vår framtid. Och jag tänker att vet man inte så kanske man skulle avvakta lite. Det är ingenting vi men jag, mRNA skulle jag bara vilja. Vad är det egentligen? För det tänker jag att det är många som undrar. Liksom.
Ja, och jag är som sagt, alltså om det är något som är komplicerat så är det den mänskliga cellen. Och genetik och kunskapen om DNA och kunskapen om immunologi är extremt komplicerat skulle jag vilja säga. Och ju mer man läser om det, desto mindre upplever man att man vet. Och jag har inte liksom fullständiga kunskapen, känner jag själv, för att vara någon duktig lärare, om att berätta om vad på djupet om de här sakerna, om DNA och RNA, men det man kan säga är väl att DNA finns i vår cellkärna, och det tror jag de flesta har en uppfattning om vad DNA är för någonting, så att säga. Det är våra arvsanlag som går där för genuttryck, proteiner som har olika uppgifter i kroppen och i cellerna. Och som kan aktiveras och slås av och på under fosterstadiet, under, också under livet. Och mRNA är ju så att säga en en kopia som i sig då kan med hjälp av organeller och av hjälp av saker som finns i cellerna koda och uttrycka proteiner. Så att när man ger de här mRNA-vaccinen så ger man ju inte, alltså den klassiska formen av ett vaccin, det är ju att man har en organism, ett virus eller en bakterie som är avdödad. Den lever inte, den har inget liv, den är liksom död, men den har på sin yta och inom sig kvar strukturer som kroppen kan känna igen. Och det kan man då injicera och så får man ett försvar även mot den levande varianten. Det är den klassiska formen. Och sen har man försvagade organismer som man har tagit bort deras förmåga att orsaka sjukdom. Kan man också injicera och skapa ett bra skydd mot. Sen finns det också då till exempel det som jag då har gjort några mindre studier om pneumokockvaccinet till exempel. De har delar av en bakterie som man ger, alltså inte en hel organism utan delar av en organism. I det fallet då kolhydratstrukturer som man sprutar in och som man får då ett skydd även mot den levande bakterien. Och det finns andra varianter på detta också där man har tagit proteiner istället och som har sammanfogat flera proteiner till en enhet eller till en ett vaccin som man kan ge och så, som kan ge ett skydd. Så att, men det här med mRNA så gör man inte på det sättet, utan då ger man istället den här mallen kan man säga då, som sen i kroppen eller i cellen uttrycks och uttrycker då det här spike-proteinet som har blivit så berömt. Så det är ett särskilt protein på viruset som våra celler då, i alla fall i teorin, ska uttrycka och som immunförsvaret då känner igen och när den och avdödar och, så att säga, den här cellen och det uttrycket som jag har fattat det. Och när vi då får den här covid-19-sjukdomen på riktigt, då känner kroppen igen spike-proteinet och man får ett skydd. Så fungerar det i teorin med mRNA-vaccinen. Och Astra har ett lite annat upplägg. De använder en virusvektor istället. Ett virus som inte i sig orsakar sjukdom, men som uttrycker spike-proteinet när det kommer in i kroppens celler. Så att det är en ny teknik i alla fall, så mycket kan man ju säga, att mRNA-vaccin är en ny form av teknik som inte använts tidigare i, vad jag vet, i stor skala i alla fall. Och det är ju också någonting som man undrar över, liksom hur, när man introducerar en helt ny teknik, då är det ju också frågor som kommer om detta. För det vi har hittills som är publicerat i form av randomiserade kontrollerade studier, det är som jag har läst för de tre stycken.
Mm.
Så det är inte mycket studier som finns gjorda på det där man mäter effektiviteten och säkerheten och så, utan för de svenska vaccinen så är det, eller de vaccin som finns i Sverige, så är det de tre som jag känner till, va?
Mm. Mm.
Och det är så kallade fas 3 studier då.
Ja.
Så är det, va? Och,
mm.
och ja. Och det man kan säga om de studier, för det, jag tycker det liksom, oavsett det här med mRNA och så vidare, det kan man ha liksom diskussioner om är det ett bra sätt att göra vaccin på? Det finns många som hävdar det, och det kanske det är. Det är det säkert, va? Det är definitivt mycket, alltså framställningen av vaccinen verkar vara mycket enklare och mycket snabbare, för att du behöver inte odla levande bakterier. Alltså du behöver inte odla levande bakterier eller virus på det sättet som man måste göra annars. Så att det liksom har förenklat processen. Så mycket vet vi i alla fall. Va?
Mm.
Men det man kan säga om de studierna i alla fall, så om du tar Pfizer studie, så då har de 20 000 i placebogruppen eller i kontrollgruppen, och så har de 20 000 ungefär i de som får vaccinet. Så det är 40 000 deltagare i studien totalt, och det är väldigt många. Det är väldigt många deltagare, och det är bra. Det är jättebra att man har det på det sättet. Då kan man ju få veta mycket mer.
Mm.
Ett av problemet i studien, det är att resultat, alltså det man kallar för endpoint, alltså det som är resultatdelen, det är inte död med covid-19.
Mm.
Det är inte heller sjukhusinläggning eller IVA-vård, utan det är cases. Och vad är cases? Ja, det är ju att man har ett positivt PCR plus symptom. Och symptom kan vara då i princip att man hostar eller att man är förkyld eller så, va? Man har feber. Sådana saker.
Mm.
Och då hittar man i den här studien, jag tror det var, kan ha fel lite nu, men ungefär ganska få cases. Alltså om du tar 40 000 personer, så tror jag att de hade 150 eller 200 cases.
Mm.
Och de allra, alltså då var det kanske, säg att det var 150, så var det 140 i placebogruppen och bara 10 i vaccingruppen.
Mm.
Så det är en väldigt stor relativ skillnad. Det är en väldigt, de säger att det är 95% effektivt i relativa mått, och det har de ju rätt i.
Mm.
Men om man tar absoluta mått, om man tar hela bakgrunden, hur stor risk har du att få sjukdomen överhuvudtaget?
Mm.
Då är det en väldigt liten skillnad mellan placebogruppen och den vaccinerade gruppen. Då handlar det bara om någon procents skillnad.
Mm.
Så att säga, under den studieperioden.
Mm.
Och så att det är en väldigt stor skillnad mellan relativ risk, det som man presenterar, för det som låter väldigt bra, 95% effektivitet, ja, men det är ju fantastiskt.
Mm.
Absoluta risken när man jämför med hur stor risk har du överhuvudtaget att få sjukdomen om du är vaccinerad jämfört med om du inte är vaccinerad. Där är det inte skillnaden så stor, och det beror ju på att det var väldigt få fall i de här studierna då.
Mm.
Och framförallt så var det ju väldigt få allvarliga fall.
Mm.
Det var ju liksom 10, jag vet inte om det var 10-15 stycken som de kallade då för allvarliga fall. Så att säga. Och det var också de alla, om de sa 9 stycken i placebogruppen och 1 i den vaccingruppen.
Mm.
Så det baseras på väldigt få fall i de här studierna, och fallen är liksom lite, alltså, ska vi vaccinera folk så att de inte blir förkylda?
Mm.
Alltså det låter kanske dumt, och det liksom, men på något sätt måste man ändå ställa sig den frågan när man har den endpoint. Alltså endpoint hade varit bättre, tycker jag, om man hade haft död som endpoint, eftersom det är ju dödsfallen vi hela tiden pratar om i media, i forskningen, i, alltså, eller i, som alla pratar om, att ja, men dödsfallen i covid-19, det är så många som dör i Sverige och vi måste vaccinera oss. Det hade varit intressant om studierna undersökte om de skyddar mot dödsfall.
Mm.
Ja. Men det var ingen som dog, varken i placebogruppen eller i vaccingruppen.
Nej.
Och antagligen, dels så tror jag man undersökte det här under en period när det inte fanns så mycket smitta, det vet jag inte. Men det var i alla fall väldigt få som blev smittade. Och sen var det ju en ung och ganska frisk befolkning som man undersökte. Och det var ingen som dog, varken i vaccingruppen eller i placebogruppen.
Mm.
Och det var väldigt få som överhuvudtaget blev allvarligt sjuka. Så vi pratar om 10-15 personer av 40 000.
Mm.
Så att, ja, det väcker ju, för mig väcker det frågor om, ja, om hur allvarlig liksom sjukdomen är, hur många som blir sjuka. Liksom hur effektivt är det här vaccinet och vem bör vi använda det för?
Mm. Fast det du säger nu, det står ju liksom i bjärt kontrast till vad vi hela tiden får höra. För så fort det här kommer upp på agendan, den du säger, så hävdar ju, då kommer ju alltid den här IVA. Ja, du har inte varit på IVA, du förstår inte. Alltså så här, vi pratar ju hela tiden om död. Det är vad jag hör. Ja, du har inte förstått någonting. Alltså nu har jag gjort några intervjuer och det är liksom alltid argumentet. Så här, jag känner någon. Du förstår ingenting.
Ja, men det tror jag ingen som förnekar att covid-19, och det har vi skrivit och sagt hela tiden. Att det är en sjukdom som är mycket allvarligare än vanlig influensa för riskgrupper. De som är på IVA är människor som är män, överviktiga. Många av dem är från andra, alltså utlandsfödda, många mörkhyade. De har underliggande sjukdomar.
Mm.
Många av dem är överviktiga, så att säga. Alltså för den gruppen så äldre människor och med har definierade riskfaktorer. Där tror jag att man kan liksom rekommendera och använda vaccinen, absolut. Men man får vara noga också med att titta på sjukhistorien.
Mm.
Nu när man känner till det här med blödningsrisk och tromboser och så vidare. Ja, där tror jag man får ha en seriös diskussion om den, till exempel om den gruppen då, som har en sån risk.
Mm.
Men det här med IVA, det är ingen tvekan om att det har varit en oerhörd belastning på sjukvård under perioder, skulle jag vilja säga. Under första vågen så var det ju en tvärtom effekt på många ställen. Där var det ju, och i sjukhusen nästan, liksom, folk vågade inte åka in. Därför att det var sån hysteri i media och i samhället om det här, att det var en sån, vi skulle drabbas av pesten i princip, va? Och halva befolkningen skulle stryka med. Så att människor vågade, även om de hade hjärtinfarkt hem, vågade de inte åka in på sjukhuset. De hade sin hjärtinfarkt hemma. Alltså antalet intagna för hjärtinfarkt i Stockholm minskade med 40%. Och det var inte för att man fick färre hjärtinfarkter, utan det var för att folk inte vågade söka. Så att man har skadat grupper som inte har covid genom ett ensidigt fokus på covid, skulle jag vilja säga. Och det tror jag de flesta som jobbar inom sjukvården är medvetna om. Och det här med att man har ställt in en massa operationer och allt det här. Man har ställt in elektiv kirurgi och man har ställt in massvis med saker inom sjukvården. Alltså till exempel bara inom barn- och ungdomspsykiatrin eller inom psykiatrin har man ju övergått mycket till onlinebesök.
Mm.
Och du kan inte få ett bra patientmöte, ett lika bra patientmöte online, med, särskilt inte med barn, som du kan när man träffar dem på riktigt, såklart. Så att det är många grejer man har förändrat i sjukvården som har skapat oro och skada, tror jag. För man har fokuserat så ensidigt på covid. Men det är ju ingen tvekan om att IVA har varit belastat och att akutsjukvården har varit belastat. I Skåne så var den här så kallat då andra vågen, vilket ju var vår första våg i Skåne. Vi hade ingen första våg i maj, eller i mars, april, maj i Skåne riktigt, utan var väldigt beskedligt. Men i julas, januari, december, januari, de sköterskor som jag har pratat med som jobbade på akuten då, de upplevde att det var fullständig kaos. Alltså de har aldrig varit med om något liknande. Så att, därför att det var sånt inflöde av patienter. Va? Så att det är ingen som tar det här med någon klack. Utan det handlar om att inte att vara smart. Och inte använda åtgärder som är oproportionella. Och jag har i det här programmet nämnt två väldigt tydliga saker. Det är alltså, åtgärder, alltså stänga skolor, åtgärder som riktas mot barn är inte motiverat. Det är inte medicinskt motiverat, det är inte logiskt motiverat, det är inte motiverat utifrån någon aspekt som jag ser det. Alltså att barn ska stanna hemma när de är sjuka, absolut. Men att man ska vara försiktig med att träffa farmor och farfar och sådana här saker, absolut. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om restriktioner där man stänger skolor, där man hindrar barn från att idrotta, där man stänger deras möjligheter att utvecklas. Det är det jag pratar om. Det är det ena. Och det andra är liksom vaccination av grupper som har en extremt låg risk. För dödsfall eller svår sjukdom. Jag tycker det är två tydliga saker som vi bör kunna prata om och som vi borde prata om.
Ja, och jag är verkligen glad att vi fick till det här samtalet och att du är så modig faktiskt som lyfter upp det här på agendan. Men det är en sista sak bara kring barnen som jag skulle vilja lyfta in, att vilka kan vi räkna med, alltså som de långtgående konsekvenserna kring barn av hela det här?
Jag tror tyvärr att dels kommer det vara olika. Alltså många barn, dels finns det en liten grupp barn som trivs med att sitta hemma vid datan och inte gå i skolan. Det kan vara asociala barn eller barn som är vantrivs i skolan. Det finns de också. Det är en grupp. Sen finns det barn som har väldigt starkt stöd hemifrån. Kanske till och med att man kan anlita en privatlärare och de här typen av saker. Va? Eller som har liksom engagerade föräldrar och som själva har gått på universitet och som har så de tror jag kommer lida mindre av det här. Den här covid-generationen som kommer få och har fått skador redan. Det är barn och ungdomar som redan har det svårt. Barn som redan lever i dysfunktionella familjer där skolan är en trygg plats. Skolan kanske är det stället där man äter sitt varma målmat om dagen. Där skolan är det stället där man får lov att idrotta och leka fritt med sina kompisar. Där man är jävligt misshandlad eller hårt hållen hemma. De har definitivt skadats. De har vi svikit. Genom att stänga gymnasieskolorna, anser jag. Och genom att stänga ner olika aktiviteter för barn. Idrott, teater, kollo och allt möjligt. Öppna förskolor, fritidsgårdar, vad det nu kan vara. De har vi svikit, de barnen. Och om man tittar i BRIS rapport för pandemiåret 2020 så är det ingen vacker läsning. BRIS släppte en rapport, man kan själv gå in och titta. Samtal om depression har ökat, om ångest, psykisk misshandel, fysisk misshandel. Alla sådana här parametrar som vi vet att barn har tagit allvarlig skada av de här restriktionerna. Tack och lov, inte lika mycket som i andra länder. Det finns fortfarande platser i världen där skolorna är stängda efter ett år, mer än ett år. I USA finns platser, det finns säkert exempel från Europa också där man fortfarande har skolorna stängda. Det är svårt att hålla reda på liksom vilka restriktioner som finns i olika länder, men jag vet att det finns ställen i USA, tusentals, hundratusentals barn som inte får gå i skolan på över ett år. Hela liksom, alltså från lågstadiet och uppåt.
Mm.
Man har gjort en enorm skada mot den generationen. Och jag tror att sådana saker som psykiska störningar har förvärrats hos de som redan har det många gånger. Och jag tror att man har förlorat kunskapsmässigt. Skulle inte förvåna mig om det leder till självmord bland barn i de länder som har drabbats hårdast med skolstängningar.
Men jag tänker också lägga in det här med den rädslan, tänker jag. Att det räcker med att slå på radion så pratar de om idag har det ökat och vi går in. Men vi ska bara gå och handla, jag med barnen. Håll avstånd. Jag tänker så här, jag som vuxen, men för barnen. Jag menar, barnen kommer hem från skolan och berättar att idag fick vi sitta lite längre ifrån varandra. Och det är lite nya regler där också. Och jag tänker så här, vad gör det med våra barn? Jag menar, om du säger 2020 så ökade den psykiska ohälsan för barnen. Jag tänker, vad är de långtgående konsekvenserna, 5-10 år? Vad gör det med barns psyken att hela tiden få höra att vi är farliga, barn är farliga, alldeles för långt?
Ja, nej, men det där tycker jag, det vet jag inte vad det gör på lång sikt, men det, alltså jag tycker att man borde vara tydlig med att kommunicera att skolan är en trygg plats.
Mm.
Skolan är en trygg plats för barn och det är en trygg plats för lärare.
Mm.
Nu påstås det då att man har en väldigt stor smittspridning i den gruppen bland barn.
Mm.
Vilket antagligen är en sanning med modifikation eftersom man testar mycket fler barn och ungdomar idag och då hittar man också fler, både sant och falskt, positiva.
Mm.
Man ska ju veta att när man börjar testa friska människor, barn eller vuxna, kommer du få falskt positiva resultat. Om du får positiva resultat att du har en positiv covid, men du har en frisk person som varken är smittsam eller sjuk.
Mm.
Eftersom det testet är långt ifrån 100%igt och det finns inte bara ett test. Det finns en uppsjö av olika tester hos olika privata aktörer som aldrig har sysslat med mikrobiologisk diagnostik tidigare. Men som helt plötsligt tar liksom hundratusentals prov varje vecka. Så att det finns en oerhörd osäkerhet i den här testningen generellt sett.
Mm.
Och det är fullständigt meningslöst enligt mig att man håller på att testa friska människor. Och framförallt så är det fullständigt meningslöst och nästan, jag tycker det är idiotiskt att masstesta friska barn i skolan och så vidare. Barn blir inte sjuka eller i väldigt liten utsträckning. Och blir de det så blir de milt sjuka.
Mm.
De smittar mindre än vad vuxna gör. Har flera stora studier pekat på.
Mm.
Sannolikt är det större risk att lärarna blir smittade av varandra eller smittas ut i samhället än att de smittas av barnen.
Mm.
Men oavsett så tycker jag att även om det är så, tycker jag ändå att man ska skydda de lärare som är i riskgrupp.
Mm.
Lärare över 60 år. Lärare som har underliggande sjukdomar, som har fetma, andra saker som ökar risken. De kan jobba på distans.
Mm.
De kan jobba hemifrån, undervisa hemifrån eller hjälpa till med administrativa uppgifter. Jag är övertygad om att om viljan finns så kan man lösa även det problemet.
Mm.
Men som du säger då så utmålar man skolan som en problematisk plats med mycket smittspridning och så vidare. När det är en lågriskpopulation och där man inte kan stoppa smittan, vad ska du göra? Ska du stänga skolorna då?
Mm.
För att stoppa smittan, är det det som är målet med den här testningen? Eller är det att hålla barn hemma från skolan? Eller vad är målet? Smittan är redan spridd i hela samhället. Miljoner människor har säkert redan antingen haft det eller bär på det. Man kan inte stoppa smittan på det sättet. Och de länder som har försökt har inte lyckats. Nej. Det finns ju länder som man har stängt skolorna totalt sett. Det finns länder massvis, hela världen utom Sverige, gjorde totala lockdowns.
Mm.
Och alla studier visar, alla jämförelser visar att det har ingen effekt på dödligheten. Och det har inte heller någon mätbar effekt på antalet fall och såna här saker. Möjligtvis så kan man förlänga i början, om man gör en lockdown, förlänga innan smittan liksom griper tag i stora delar av befolkningen. Och så möjligtvis, det finns vissa forskare som hävdar det, men totalt sett så har Sverige, trots att vi inte gjorde någon lockdown, hamnat bland den tredjedel i Europa med lägst antal dödlighet. Mm. Med lägst dödlighet.
Mm.
Så 2/3 av Europa har högre dödlighet, överdödlighet, än vad Sverige hade 2020.
Mm.
Trots att de gjorde lockdown, munskyddstvång, tvinga människor att hålla sig hemma, liksom rena jävla polisstats, fasciststatsmetoder, liksom otroliga ingrepp i den personliga friheten.
Mm.
Och de uppnådde ingenting.
Nej.
Mer än att skada sina samhällen ännu mer än vad vi har gjort.
Mm. Nej, men precis, och det är ju det jag tänker så här, den största skadan är den psykiska skadan. Och jag ska bara ge ett exempel just på mina barns skola, att de inte, jag tror att de införde markeringar in i mat, så vi får ju inte komma in, så vi vet inte. Men jag hörde att de hade satt markeringar då i matsalen. Så tänker jag att när de äter så ska de hålla avstånd. Och när de går ut på rasten så kan de leka. Så jag får inte ihop det. Jag tänker, vad gör det med barn? Sen hade vi här efter jul. Så fick liksom halva gruppen komma ena dagen. Och andra halvan. Så de gick omlott varannan dag.
Mm.
Och det, alltså jag försöker förstå.
Ja, men det går inte att förstå. Det finns inga studier, ingen vetenskap bakom detta. Man gör något som man tror är bra för att minska smittspridningen. Men jag fattar inte varför man inriktar sig på skolorna. Alltså just barnen som är de som blir minst sjuka och som smittar minst enligt tillgänglig liksom, vetenskap. Då kunde man gå in på och stänga ner Volvo då. Stäng ner Ikea. Stäng ner, ja, men stäng ner liksom Saabs vapenfabriker, stäng ner Ericsson, liksom låt Ericssons personal komma varannan dag och liksom men varför ska man, men man kan offra barnen av någon anledning.
Mm.
Därför att det är enkelt, i kommunerna kan bara liksom, nej, nu kör vi så här liksom barnens utbildning. Varför är det ingen som tar den på allvar?
Mm.
Men vi tycker det är otroligt viktigt att liksom Ikea får hålla öppet och att köpcentren är öppna och så vidare.
Mm.
Det hade varit mer logiskt, orsakat mindre skada och stänga dem. Jag tycker inte man ska stänga dem heller. Jag tycker man ska respektera det här med avstånd, absolut. Och jag tycker man ska ha tvätta händerna och man ska stanna hemma om man är sjuk.
Mm.
Det är kloka rekommendationer.
Mm. Ja, jag tycker vi har avhandlat ganska mycket på den här stunden. Jag vill lägga Ann-Katrin Engvall la in en kommentar bara som jag vill, där hon skrev att det här vaccinet kan leda till utstötning av fostret. Jag ville bara, det var hennes kommentar till det vi pratade om. Men det finns hur mycket som helst och jag hör att vi säkert skulle kunna prata en timme till. Men jag tackar verkligen dig, Nils, för att du har tagit dig den här tiden och för det jobb du gör. Så det är så viktigt. Jag tänker att vi får fortsätta liksom kämpa på. Jag hoppas att vi kan åtminstone få till en ordentlig debatt om det här med vaccinpasset. Och att min personliga förhoppning är att vi ska lyckas stoppa införandet av det liksom, i Sverige.
Ja, absolut. Det är helt nödvändigt. Det skulle vara en stor förlust om vi börjar använda oss av det.
Mm.
Det är skrämmande scenariet.
Ja. Så jag tänker att vi vi fortsätter bara på sitt håll. Men som sagt, stort tack. Ja, vi kanske ses igen i något annat sammanhang.
Ja, tack själv.
Ja, tack.